Halli, hallå! Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 16 maj. Inser man ju här och nu att det är baggarnas jävla dag imorgon. 17 maj.
Då ska halva Sverige också lägga ut Instagrambilder.
Fan, jag som hade en bra morgon. Jag som hade en fin förmiddag.
Direkt klev du ner i dunklet.
Börjar man tänka på Norge.
Ja. Hur går det för Haaland egentligen? Är han officiellt klar? Jag såg att han tackades av supportrarna.
Såg du vad som hände sen då?
Nej.
Han gick ut på nattklubb i Dortmunds träningsoverall.
Han klev direkt bara.
Han körde klubben i liksom Dortmund tracksuit.
Ja, men tycker jag ändå har någonting.
Ja. Men för att svara på din fråga, ja, officiellt. Mm. Det är klart. Det blir City. Dock så verkar ju den här uppgiften om någon utköpsklausul kring 800 miljoner. Mm. Verkar ju bara varit skitsnack.
Aha, för den har man ju pratat om hela tiden.
Exakt, och det är därför han är kvar den här säsongen. Och ja. Det är därför alla har väntat till den här sommaren. Men jag har sett jävla mycket högre prislappar.
Ja, men då kanske det blir så att han gör en massa mål i City och sen så får han sin staty där utanför Etihad. Precis som Kun Agüero fick.
Men noterade du snacket kring den statyn?
Ja, ja, absolut. Ja. De hade ju till och med på en sån här stor bild bakom lagt in en jubelbild på Toni Kroos.
Och Toni Kroos twittrade ju själv om att så här, är ni verkligen säkra på att det där är Kun Agüero? Men jag måste säga, alltså med tanke då på hur många usla statyer som gjorts på fotbollsspelare de senaste 10-15 åren. Jag menar, du och jag har ju gjort oss lustiga över många försök på vår Insta och sådär. Alltså, visst, jag kan väl tycka att man ser lite Toni Kroos i Kun Agüero-statyn. Men jag tycker ju framförallt att det ser ut som Kun Agüero. Jag tycker den är ganska bra gjord den där.
Okej. Nej, jag vet inte. Jag är så jävla dålig på att se sånt där. Men jag tyckte i alla fall att det var roligt. Sen var det också roligt att Hazard var på fotbollsmatch med sina två barn. Aha. Och ena barnet då som han står och håller i är väldigt lik Gareth Bale.
Jo, men den bilden kom ut för
två veckor sedan. Ja, typ, eller så. Ja. Vi har inte pratat om det, men det var väldigt roligt. Och så står frun bredvid. Och
jag tror jag körde ut den på Instagram. Eller
ja,
jag retweetade den kanske från Twitter.
Alldeles oavsett så är det roligt för att frun ser också ut att så här, men vadå, jag har inte gjort någonting på just den bilden.
Och den som skickade ut den här bilden på Twitter tror jag skrev också väldigt fyndigt. Gareth Bale har inte bara spelat golf i Madrid senaste åren.
Exakt.
Jag tycker i alla fall att det mest anmärkningsvärda kring den där staty-releasen utanför Etihad då på Kun Agüero, det var ju den oerhört deppiga uppslutningen av supportrar. Uh-huh. Och 100 pers där. Uh-huh. Alltså det var ju helt...
Det var inte som när Zlatan fick staty.
Nej.
Eller
när den revs.
Exakt, men var är den nu? Står den typ på ett lager någonstans nere i...
Jag tror
Trelleborg.
Jag tror att den är...
Alltså det är ju stor. Alltså var ska du förvara en stor staty?
Jag tror att den är tillbaka hos konstnären i hans liksom ateljé, i hans verkstad. Han var ju ruskigt knäckt. Också.
Ja, men det var han har ju inte gjort någonting. Det var väl för övrigt en bra staty? Alltså sett till hur lik den var.
Ja, det var ju en bra pose. Det var ju en bra liksom...
Var det inte en rejäl bula också? Att han fått, alltså, det är ju rejält. Alltså,
det är mycket kött i den labben.
Absolut. Kommer du ihåg sen Galaxy-tiden? Men det var också tydligt på statyn.
Absolut. Mm. Sen har ju Zlatan har ju en väldigt karaktäristisk mage. Mm. Tänk på det. Mm. Han har ju också liksom, det är ingen jättevolym på hans pex, men de är oerhört markerade, alltså bröstmusklerna. Jag vet inte, han har en kropp som är väldigt liksom lätt att spotta. Det där är Zlatans kropp. Både med, jag vet fan, den korrekta latinmuskeltermen, men det som brukar kallas för kukvet. Mm. Och sen så har du liksom, jag skulle kunna Filip och Fredrik i Alla mot alla kör ju dem, vad heter det, vittneskonfrontation, va?
Just det.
Där de har fem alternativ och så ska man då säga vem som är Stina Karlsson, skidåkaren. Vilken är
Stina Nilsson?
Stina Nilsson. Ja. Frida Karlsson.
Frida Karlsson. Frida Karlsson. Stina Nilsson, numera skidskytt.
Exakt, gammal skidåkare. Ja. Nej, men så kan det vara, vilken är klubban som de använder i riksdagen? Mm. Talmannens klubba. Och så är det en bild på fem klubbor. fem navlar. Jag sätter Zlatans. Lovar att jag sätter Zlatans
alltså solarplexus och ner, ja, så att säga. Innan exakt. Kuken börjar.
Ja. Två kvadratdecimeter.
Ja, det räcker. Det räcker för dig.
Den tar jag alla dagar i veckan. Ja. Men det återstår väl att se vad som händer med den där statyn. Den ligger ju fortfarande skändad någonstans. Och så är väl snacket att den fixad. Nu ska resas i Rosengård. Mm. Och där känns det väl som att
där är den safe.
Även malmöiter som är upprörda över att han blev Bajen och sa som han gjorde om MFF kan låta den vara. Okay. Där kan väl den få stå.
Jag var ju en gång där i Rosengård tillsammans med Gianluca Di Marzio och hjälpte honom med ett reportage. Mm. Och då hade vi ringt in Yxel Osmanagic, tänkte jag säga.
Osmanovski.
Osmanovski såklart. Eftersom Yxel ändå var en idol för Zlatan under hans uppväxt, som pratade om hans tid i Rosengård och alltihop. Det här var ju bok och egentligen före allting sådär, innan det var känt, så han berättade den under en 10 minuters reportage. Och då var vi på den här Zlatan-kort. Mm. Det var ju också en stor grej så här. Tyckte att den hade kunnat restaureras lite, Zlatan-kort. Ja, den har liksom åldrats dåligt.
Ja, ja, men det blir ju ofta så med, för det där var ju verkligen en slice av den tiden.
Ja.
Alltså de där coachen gjordes ju lite för många.
Mm.
Det står ett par minnen av den tiden runt om svenska skolgårdar också.
Verkligen.
Där det inte är överbefolkat numera på kvällar och helger.
Nej.
Men skit i det nu. Vill du ha ett svep från helgen som varit?
Oh, herregud, vilken helg. Kör på.
Mm.
Vi närmar oss verkligen slutskedet på den internationella klubblagssäsongen, och då kanske ni tänker, Heineken alkoholfri, vad gör de nu? Det är Champions League-final, går de in i en liten dvala här nu? Nej, men nu är det ju tiden för Heineken 00 sannoliken att knäppa upp en iskall och sitta och mysa i hammocken eller på altanen eller var man nu vill sitta. Det är i alla fall sommartipset. Den godaste alkoholfria ölen där ute om ni frågar mig. Men slut innebär ju också början på någonting. För om bara några veckor så startar damernas EM. Jajamensan. Och på vår Instagram och tillsammans med Toto 5 så kommer vi ha en megatävling. Och jag kan väl avslöja att det kommer innehålla resa. Det kommer innehålla vippiga inslag. Så håll utkik på vårt Instagram. Men framförallt knäpp upp en god Heineken 00 och njut av sommarvärmen. Nu kör vi svep.
Är man i mitten av maj så är det klart att de högintressanta holmgångarna finns att hitta mest överallt. Klart att det spelas en hel del avslagen fotboll mellan lag som bara längtar efter havet, efter Fort Village eller den traditionsenliga bröllop och svensexa
Forte Village.
Forte Village. Eller den traditionsenliga bröllop och svensexa säsongen som nu drar igång, inte minst för våra svenska utlandsproffs som både ska gifta sig, leka av sig och supa på under två intensiva veckor innan försäsongen kallar. Så låt oss därför bara svepa matcher av betydelse från helgen som varit. Come on! För vi börjar i England, där Liverpool bockade av ännu en titel, den här gången FA-cupen, när man ännu en gång besegrade Chelsea efter straffar på Wembley. Trent Alexander-Arnold och Luis Diaz stod för kvaliteten, men oj vad tröttkört det såg ut mot slutet. Dessutom Mohamed Salah utskadad, Van Dijk av efter 90, Fabinho i sjukstugan. Det är klart att Real Madrids fyschef Antonio Pintus fjuttade igång en cigarr nere i Spanien. Men vi kan återkomma till FA-cup-finalen. Thomas Tuchel var ju nämligen väldigt tuchelsk. Vad innebär egentligen den här titeln för Jürgen Klopps legacy? Och var det inte ruskigt mycket härlig pyro på Wembley? Är det inte ruskigt mycket härlig pyro överlag i England just nu? Uppsving där, vi noterar. Jaja, det höll på att bli mega jackpot för de röda eftersom West Ham igår, i Mark Nobles sista hemmamatch, gick upp till 2-0 mot serieledande Manchester City under första halvlek. Peps gäng samlade dock kraft och löste 2-2. Dessutom kunde Riyad Mahrez kosta på sig att missa en straff fram till segern i matchens slutskede. Men det är ju efter den här poängen således City som fortfarande äger matchbollen. Seger mot Aston Villa i sista omgången, så behåller man ligabucklan och stänger ner Liverpools jakt på den episka kvadruppen. matchen. Tottenham passerade Arsenal i tabellen som ska svara ikväll mot Newcastle, och i botten så verkar de flesta vilja följa med Norwich och Watford ner i Championship. Burnley torsk, Leeds bara kryss med ett nödrop hemma mot Brighton, och Everton, detta deppiga, sorgliga Everton, lyckas alltså förlora hemma mot Brentford när kontrakt ska säkras. Nej du Frankie boy, nej du. Tschüss, Folgen! För i lördags så gick Bundesliga i mål. Erling Haaland gjorde ett sista mål för Dortmund innan han gick ut på klubb iförd sin egen träningsoverall. Union Berlin och Freiburg spelar Europa League nästa säsong, och i botten så gjorde Stuttgarts Vataro Endo 2-1 på tilläggstid mot Köln och löste i och med det nytt kontrakt. Hertha Berlin får istället kvala, och det mot de Rotenhausen, die Mannschaft auf allen Mannschaften, HSV. Jag tror fan i mig vi drar ner om en vecka. Vi kan återkomma till det.
Mm.
Allé! Vidare till fransken, där Saint-Étienne gör bordet sällskap i nästa säsongs Ligue 2. Det blir fan bara mörkare och mörkare. Ingen spindoktor i världen kan snart rädda fransosernas högsta liga. Snart är det bara Metz och Brest, Angers och Lorient och Lens och Rennes och Troyes och fy fan! Dessutom verkar Christophe Gattier och hans Nice vika in den. Cupfinalförlusten följdes nämligen upp med torsk mot Lille, och nu behöver man få ganska mycket hjälp ifall det än ska bli Europaspel nästa säsong. Merde! Vamos! Spanien, La Primera División, där atletisk mittback och målskytt mot Sevilla José María Jiménez konstaterade att fotbollen är bra och härlig ibland. Sevilla behövde ju nämligen ett kryss för att säkra Champions League, och som av en slump så lyckades de lösa det mot oss. Vad härligt va? Poängen innebär också att Real Betis Champions League-drömmar dog, och jag har egentligen bara en fråga. Vad heter biscotto på spanska? Real Sociedad visade både moral och karaktär när man vände Villarreals 1-0-ledning till seger i den andra halvleken på La Cerámica. Alexander Isak fick äntligen göra mål igen, och vinsten innebär dessutom att de blåvitrandiga baskerna säkrade Europa League-spel nästa säsong. Fråga mig inte hur, för visst känns det som att Real Sociedad inte gjort något annat än att förlora de senaste 3 månaderna. Men tränare Alguacil ska ha en jävla applåd. I botten av tabellen, eller den spanska bajan som Thomas uttryckte det förra veckan, så tog Levante Alaves i handen och hoppade ner i segundan. Och inför den sista omgången ska ett av de 3 lagen, Cadiz, Mallorca och Granada, göra dem sällskap. En pinne skiljer de 3 dynggängen. Andiamo, motstöven. Milan imponerade nämligen stort på mig mentalt när man besegrade Atalanta med 2-0 inför kokande San Siro-läktare. Rafael Leao satte ännu mera avtryck på den titel man jagar, och Theo Hernandez gjorde ett soloräddsmål som jag tror det kommer talas om i decennier i den italienska fotbollshistorien, om detta nu slutar väl för Milan. Vilket mål, vilken seger, vilka scener. Men något firande blev det inte natten lång. Inter följde nämligen upp Milans seger med att borta besegra Cagliari på Sardinien med 3-1, och således är läget oförändrat i toppen inför avslutningen. Lautaro Martinez visade klass, Matteo Darmian visade spänst, och Inter visade att de inte gett upp hoppet och att Milan ska få svettas för det hela jävla vägen in. Som alltid när Gugge sveper så avslutar vi Allsvenskan. Och vad var det jag sa om Elfsborgs offensiv i fredags? Ny torsk, 2-0 borta mot Sirius. Och det går såklart inte att ha några guldstridsambitioner om man inte gör några mål i hälften av matcherna. Och vad var det vi sa om Degen då? Skulle inte den där monstervändningen mot Giffarna bara av farten ge dem ytterligare poäng mot Helsingskärt? Jo, hurra. Och vad var det vi sa om Giffarna efter samma kollaps? Okej, vi kanske inte sa det jättetydligt, men både du och jag, Thomas, fattade ju att Peking bara skulle klä av dem fullständigt. 5-1 hade kunnat vara det dubbla, och Norlings Norrköping har nu 4 raka segrar. Men Giffen, nej. Det luktar superettan lång väg. Cirkus Blåvitt, ånga på. Jajamän, en krampaktig pinne mot Varberg igår och disharmoni precis överallt jag kikade. Den där bangen, eller pyrotekniska fyrverkeripjäsen som kastades in från över och som smällde av i en fotograf. Aj, usch. Jag börjar faktiskt bli ruskigt less på den här repiga Blåvitt-skivan nu. Jag pallar inte se dem så här mer. Värnamo tog ner Mjällby på jorden, och Alexander Jeremejeff gör mål på allt för dagen i det Häcken som mot alla odds, experter och lustigkurrar ångar på i toppen. Och vad händer egentligen när Per-Mattias Högmo fattar att man alltid är ett bättre lag med inrikeskorrespondent Erik Friberg på plan från start? Men då kan det här bära långt. Vi avslutar på Tele 2 där det efter 3-3 fanns en hel del förlorare. Men Darijan Bojanic, Budo Janusovic, Astrid Selmani och i viss mån då Bayern som tappade två ledningar i den andra halvleken får ursäkta. Kristoffer Karlsson och hans domarteam stod i en klass för sig igår. För även fast jag är den största VAR-motståndare vi kan uppbringa i det här landet så insåg även jag igår att det här aldrig kommer funka. Det kanske inte kommer sluta med VAR eller den budgetlösning vi i Sverige kikat på. Men vi nådde någon slags point of no return igår. Domarna är för ofta för svaga och för många på för många läktare skriker allt för högt om hur jävla usla de är. För många spelare och ledare antyder för liknande åsikter och vi i media har en tendens att fokusera för mycket på för många domslut. Nej, det är för mycket som talar för att vi nått ett läge som bara är för ledsamt att konstatera. Pepsi, fan. Säg något.
Larma om du lever, Pepsi!
Man undrar ju hur det såg ut här hos Pepsi när Kristoffer Karlsson tar gnaget straff igår på Mats Fengers.
Men det, den är också otrolig med tanke på att du
har linje... Är det ens en arm mot en kropp? Eller det är väl bara typ lats? Typ det är Fengers lats, högra lats.
Ja, alltså en axel eller vad det nu är. Men du har ju dessutom för att liksom försvåra läget ytterligare en linjedomare som står och liksom bör se den situationen också och som borde reagera.
Samma linjeman då som bränner offside.
Ja, på Bayerns. Exakt. Och den kan ju tycka, alltså så här, även om det är en decimeter, två decimeter, vad det nu är, och det är ganska lite, så kan jag ju tycka att den känns så klar, den känns så enkel att ta. Det finns, jag förstår, jag menar att det finns decimeter offsider som är svåra och de som är lite lättare. Jag tycker att den här tillhör den lite lättare. Skitsamma, jag kan köpa det. Alltså så här, har vi inte VAR, det är ett tajt domslut, det är många spelare, det är solen i ögonen och så vidare och så vidare. Jag har inga stora problem med det.
Nej, och det där har ju du och jag pratat om flera gånger, att om man inte vill ha VAR, då får man också köpa in sig på att sådana där felbeslut kommer ske.
Exakt.
Här, det kommer ske där. Ja. Ibland får man dem med sig, ibland får dem emot sig. Men det där är ju så det har sett ut.
Märker ju, du pratar ju om media också, man märker ju på när kommentatorer, experter och så vidare pratar. Jag tror det var Jens Fjällström som sa igår att det där blir ju bortdömt med VAR. Mm. Alltså, så man pratar hela tiden som om att VAR är på väg eller finns. Så liksom så här, hade VAR funnits så hade ju där inte blivit mål. Alltså, det är ny, så här, hans situation, hade VAR funnits så hade man ju tagit bort den där situationen. Så här, vi lever ju liksom i en VAR-värld.
Man pratar om det som att Mats Engqvist liksom bara sitter och finjusterar de sista muttrarna på de sista kamerorna borta hos SEF.
Och samtidigt
så kör vi igång här nu i juni.
Exakt. Och samtidigt så pågår då diskussioner på sociala medier mellan supportrar hela tiden. Om VAR på samma sätt, om VAR hade funnits. Ja. Och så är det några som ryter till, vi ska fan inte ha VAR i vår vackra, fina allsvenska.
Men knaget straff de fick där mot Varberg var det va? När Ladebäck då gav en present tillbaka efter Malmö
cupförlusten. Italien är ju en straffförlitar.
Nu gör ju du samma sak, för det var ju då väldigt mångas argument. VAR fastställer den där straffen? Ja. Då pratade man om det som att...
Jag menar så här, och det är ju poängen, det du säger och det jag är inne på här. Att vi lever ju liksom i en VAR-värld och det kommer vi inte komma ifrån.
Nej.
Det kommer vi fortsätta göra om ett år, två år, tre år, alldeles oavsett om vi har VAR eller inte. Och det tycker jag så här blir problematiskt. Att, vill vi leva i den gamla, fina, allsvenskan, gamla fotbollen, då måste vi liksom avskärma oss ifrån och acceptera att nu har vi inte VAR, nu lever vi här och nu.
Ja.
Med de hjälpmedel, hör jag på att säga, med de domar som finns.
Men
det kan vi inte göra heller, det är ingen som accepterar det. Och därför har vi kommit till, som du säger, till någon slags point of no return. Det var all time low kanske igår då.
Ja, det är jag beredd att skriva under på. Och det kan man ju tycka, även fast man är en VAR-motståndare, att den här
jag vet, men vi ska ändå förhålla oss till då att VAR finns runt om.
Ja, absolut. Jag menar bara att bara för att man inte vill ha VAR så tycker man ju inte att alla domarinsatser är bra.
Nej.
Eller att alla domarinsatser är legitima. Eller att legitima, alla eller att det är rimliga.
Blir rätt.
Nej, precis. Men låt mig vara tydlig. Kan du låta mig vara tydlig? Jag vill ju med det här inte liksom kasta sten i glashus och bidra till det jag noterar och jag tycker känns jävligt tråkigt och ledsamt. Utan jag vill bara konstatera att efter igår så kändes det som att vi har fastnat. Alltså vi har målat in oss i ett hörn som vi inte kommer kunna ta oss ur. För så som kritiken mot domarkåren har piskats upp de senaste 5 åren gör ju att jag ser inte en framtid som tar oss ur den.
Nej.
Och jag tror inte att den heter inte VAR, och det heter inte, ja men man kan ha ett dåligt halvår, och precis som spelare och lag som kan göra sämre säsonger, så kan domargänget också ha en
så har du ju din åsikt också som vi kanske ska addera till det, att förtjänar allsvenskan så mycket bättre domare?
Nej, men vi har väl, alltså precis som vi har den 23:e bästa ligan sportsligt.
Ja. Så har vi de 23:e bästa
domarna. Så har vi förmodligen domare som matchar det.
Fast igår så tog vi då in domare från ligan nummer 100, eller?
Igår dök Esten upp. Nej, men alltså, nu ska jag bara låta dig få studsa på det jag tänkte då på igår och fnulade vidare på i morse. För det har hetat hela tiden är ju att allsvenskan förtjänar inte den publik- och supporterkultur vi har byggt under de senaste 20-25 åren. Och är det inte lite där skon klämmer? Att det blir en sån jävla clash mellan mängden publik som är på läktarna, hur mycket och stark och högljudd röst supportrarna har, det här otroliga intresset kring allsvenskan, blir ju en backfire då på att vi har de 23-24 bästa domarna. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Hade vi haft en läktarkultur, supporterkultur, men kanske framförallt ett intresse för
som,
vår högsta liga
i fotboll. Som 1993.
Eller som matchar det vi faktiskt har på plan. Ja. Det vi faktiskt har i domarväg. Mm. Då hade liksom Christoffer
Karlsson... Problemet är att vi är världsklass på läktarna.
Exakt, vi har ett intresse som inte är ens i närheten av motsvarande, och det säger jag verkligen till 100% i positiva ordalag. Det är ingenting jag vill liksom tillbaks till 4000 i snitt
och 93 all over again,
att vi visar en match på TV per omgång, utan det är fantastiskt på alla sätt och vis. Men jag tror att med det här intresset som bara har blivit starkare och starkare och starkare, och att vi varje år, varje vår sitter och säger att allsvenskan är hetare än någonsin, det gör också att det blir tuffare och tuffare och tuffare för domarna att leverera på den nivå som supporterna förväntar sig. Som vi i media förväntar oss. Som alla som följer den här allsvenskan förväntar oss. För det är lättare att köpa horribla tekniska misstag från spelare. Att köpa horribla taktiska misstag från tränare. Att köpa horribla fysiska misstag från fysioteam över 90 minuter ifall det slutar med seger ändå, än vad det är att köpa och respektera och acceptera.
För på planen handlar om 3 poäng, absolut. Precis. Alltså, oavsett hur bra det är.
För där går det verkligen att lägga undan de subjektiva känslorna som kommer med att man har intresse i sitt lag via ett supporterskap, eller i spel, eller i jobb, eller vad det nu kan vara. Domarna är någonting som vi alla utgår från ska vara helt objektiva, och de har you had one job. Alltså den grejen har ju varit stor länge i då sociala medier, och inte ens det kunde du få rätt. Nej. Du hittade en hands och en straff som inte ens fanns. Alltså, nej, jag vet inte. Det var det jag kände igår, att för jag håller med. Det var uselt igår. Ja. Sen är den första att säga så här: känn lite lätt på den. Kompensationsstrallen, inte helt fel. Alltså Christoffer Karlsson vet ju att när han går ut i andra halvlek, det var ju offside.
Ja.
Nu, det här är inte bra.
Ja, nej, men,
det här är inte
man
bra.
Har ju räknat ut det, att det tar väl ungefär 17 sekunder. Sen så vet bänken exakt vad som har hänt, för att det sitter folk med paddor och sådär. Och kan kolla på repriserna.
Så Christoffer Karlsson och hans domarteam kommer in i paus. Inser att det där skulle ju inte ha stått, nej, det där målet. Det där var ju offside. Mm. Bayern får ju sen en solklar straff. När de leder med 2-1 och ges då en möjlighet att stänga, gå ifrån till 3-1 och mer eller mindre stänga matchen. Den måste ju Christoffer Karlsson ta, men han mår ju inte dåligt när Bojanic missar. Nej. Och han vet att nu ge mig minsta lilla i det här straffområdet och jag blåser för AIK. Och jag kan som fotbollsromantiker, då kan jag känna så här: bra. Mm. Bra, Kristoffer.
Nej, men,
kompensationer, finaste vi har.
Och då är vi tillbaka till någonting där vi verkligen måste prata om. Jag vet att domarna går till psykologer och sånt där, men man måste ta upp det undermedvetet psykologiska som påverkar domslut. Det är ju exakt det du pratar om, som jag kallar för suditanza psychologica förut, ja. Som man pratar väldigt mycket om i, jag har sett i Spanien, i Italien, och det är en diskussion som man håller öppen från domarförbundet och man jobbar väldigt mycket med det.
Och som Pepsi stängde.
Förnekar. Ja, den finns inte. Vi, liksom, vi blir inte påverkade av någonting. Alltså, Krille Karlsson igår, han är påverkad. Han har, alltså, suditanza psychologica, det är, liksom, det är det enda som finns i honom under den här matchen.
Jo, men alltså, den där bollen hade kunnat ta på Fängers vad?
Ja.
Straff. Och, frågar dig så här. Med facit på hand, med de förutsättningarna som råder för svenska domare, med det klimat vi har, tycker du att det är bättre eller sämre, med facit i hand, att det blir 1-1 i horribla domslut än att det blir 1-0 åt något håll?
För jag vet ju snacket blir bland supportrar, ja. Efter om det blir 1-0 eller 2-0 till ett lag i horribla domslut.
Ja,
det blir mindre snack igår. Eller det är i alla fall inte det som tar över diskussionen efter matchen, utan det är så här: oh, men ni hade dåligt, nu är det dåligt. Nu enas vi i att Krille Karlsson var usel.
Alla var överens om att det var en horribel domarinsats.
Exakt.
Men det gick inte åt något håll att
hade
någon
det
drog
däremot för... gjort det, då hade det ju varit så. Och då, den diskussionen gillar jag. Alltså, jag tycker den är tråkig.
Krille löser ju det här. Han fattar
på ett sätt,
nu liksom... lever vi, nu ligger vi pyrt till här. Ja. Nu lever vi farligt.
Men problemet
hur att
Sverige...
lösa detta? Vi löser ett kryss.
Problemet lite grann i Sverige också, och som jag misstänker att Steffi Pepsi tycker är lite jobbigt, det är att det inte
Steffi.
Steffi Pepsi. Steffi Graf tänker man ju på, såklart då. Tyska tennisspelaren. Var fantastisk undertiden, vann allt.
Mm. Var väl den som Serena Williams till slut passerade, va?
Jag tror det borde ha varit det, ja. Ja, exakt. Däremot så är det lite tungt för tysk tennis just nu. När Boris Becker sitter i finka i London.
Det var inte vilken kåk som helst. Jävla bilder som kom.
Läste också att fångvakterna var trötta på honom. Lever ju rövare där inne i cellen. Ja. Tror tyvärr att han kommer tappa det lite här nu, Boris Becker. Ja, det var ju min hatgubbe för övrigt, som Steffe Edberg och Mats Villander.
Jävla vad han hållit ihop det hittills. Nu börjar du känna när han sitter fängslad på en jävla 1700-talsfängelse. Och vet du, det sorgligaste i den där artikeln jag läste på Expressen, det är att det här fängelset ligger typ 5 kilometer från Wimbledon Center Court.
Det känns alltså symboliskt, som att de har valt, alltså britterna kan ju faktiskt ta ett sånt beslut, bara välja, bara för att markera.
Ja.
Var var vi någonstans?
Steffi Graf.
Ja, Steffi Pepsi.
Nej, vi var på Pepsi.
Nej, men jag tror att det är stora problem för honom, som man kanske suckar över ibland när han försöker utveckla sin verksamhet, det är ju att det finns ju inga alternativ. Alltså jag menar så här, i Italien stänger du av domare. Och du kan ju ta bort en domare från en specifik match under en väldigt lång tid, till och med på livstid.
Jag menar,
vi har ju bara under säsongen i år en domare som har fått åka ner till Serie B och döma. Fick inte vara kvar i Serie A.
Jag såg någon igår som på allvar menade på att nu är det bara rycka Kristoffer Karlssons licens faktiskt.
Problemet är, vem fan är som ska in då? Är det någon Nisse från ettan?
Det är det här jag menar. Vi har ju nu nått en point of no return. Vi har skapat en cirkel, en ekvation som inte går ut någonstans. För som du säger, Steffi Pepsi ser ju också den här insatsen. Steffi Pepsi kliar ju sig också i ögonen, suckar djupt och känner, nej men det här går ju inte längre. Han försökte ju i premiäromgången, så var det väl Edvardsen som var ute och svingade mot domarkåren. Och då försökte ju Steffi Pepsi stå upp med att så här, ja men spelarna är inte så jävla bra de heller.
Nej, alltså, han körde ju
slå tillbaka
på
det sättet. Och det gillade man ju. Men den retoriken kan du ju bara föra med rak rygg om det på något sätt också ibland blir väldigt bra, eller att det blir i alla fall bättre. Ja. Men när alla nu tittar på den kanske sämsta liksom domarinsatsen hittills, då blir...
som tur var inte bidrog till att ett Nej. Eller ett annat lag vann.
Det hoppas jag folk inte liksom glömmer bort. Notera, vi är inte, alltså, jag tycker inte det var helt fel insats av Kristoffer Karlsson igår. Även fast domsluten var ju liksom, alltså så här, ett mål kan man väl köpa att det blir fel här och där, men när det blir två så märkligt feldömda mål i en och samma match av den digniteten, nej, det går. Det jag skulle kommentera, men då vet ju, som du är inne på då, Pepsi, att det finns ju ingen åtgärd. Vi vill ha VAR, Men samma supportrar som hänger oss högt efter varje jävla felvissla är ju samma supportrar som vägrar VAR.
Ja.
Så vi vägrar VAR. Vi har Europas 23:e bästa domarkår. Vi har Europas 3:e bästa läktarkultur och det mest oproportionerliga intresset för vår högsta liga, kanske i hela världen.
Ja.
Och vi har spelare som inbillar sig att de är på en annan nivå än vad vi är. Vi har ledare som inbillar sig att de är på en annan nivå än vad vi är.
Ja, det gör de sannoliken. Och supporterna, de inbillar sig också att vi är på en annan plats rent fotbollsmässigt.
Exakt, men alltså det som räddar supporterna här är ju att de har ju fog för att bli lite liksom rusiga i huvudet. Att
absolut.
Vi håller högre klass än vad vi gör. För att de gör ju det. De är ju den enda liksom,
komponenten
i den här icke-fungerande organismen som faktiskt är bättre än vad vi de facto är.
Ja.
Men de måste kunna särskilja sin roll.
Det har ju blivit, och med prestationen igår av Krille och hans liga, det gör ju liksom att det är vårens snackis i Allsvenskan. Har du hört någonting om villkorstrappan?
Nej, det har inte varit mycket.
Eller hur?
Å andra sidan har väl det där gått någonting lite åt rätt håll, va?
Ja, men känslan är, alltså, nu har inte jag följt det de senaste månaderna, men jag tror att klubbarna med Djurgården, AIK, Malmö, jag vet inte, jag tror också kanske Göteborg, Bayern, med Rickmer och Stefan Söderbergs son, Fredrik Söderberg och vad heter han, dundergubben i Djurgården?
Mats
Jonsson, exakt. Och gänget nere i Malmö också. Hej, Allsvenskan är inte liksom min hemmaplan vad det gäller namn och namedroppande. Men jag har en bild
Malmö
på han nere i Malmö.
Har så mycket.
Ja, men jag har en bild på en gubbe vars dotter typ är med.
Men du tänker väl på Tony Ernst?
Ja, så är det. Ja. Exakt. Tony Ernst. Att de kanske, alltså, trycket som de har satt
där har gjort Tony Ernst positivt. Hade ju länge för sig, jag vet inte om han fortfarande gör det. Han badade ju väldigt mycket i havet. Där nere.
Helt rätt.
Och så skickar han ju ut bilder för att han är en sån här extrembadare. Det ska badas året runt. Så fan vet om jag
också
inte
en trend.
Fan vet om jag inte hade kunnat ta Tony Ernst navel också i en vittneskonfrontation. Jag har sett den oerhört mycket, hans barkaka.
Det blir dubbla vittneskonfrontationer i Alla mot alla.
Jävla smal vittneskonfrontation i Alla mot alla. Okej, Tony
Ernst. Fan vad imponerad Ernst man hade blivit om Olof Lund hade klivit in och tagit Tony Ernst, men inte Zlatan.
Tony Ernst navel. Ja. Sitter Mark Levengood och Pia Johansson där och fattar ingen. Vem?
Vad? Hur som helst, bara någonting jag noterade att villkorstrappan är... Nej, jag satt inte med en sån t-shirt. Jag hade på mig den igår. Bytte ut min otroligt... Alltså mitt favoritplagg alla kategorier. En off-white hoodie från A Day's March. Den bytte jag ju mot en stoppa villkorstrappan t-shirt efter derbyt förra året mot Djurgården.
Ja. Okay.
Och sen så har jag varit på Days March ungefär 100 gånger och velat ha tillbaka den här, men den kommer ju inte.
Nej, fattar.
Ja. Och vi säger varmt välkomna ner i Toto-båten till Joel som har funnits sedan 2015. Och vad är nu det? De säljer måltider och de gör det världen över. Varför säger jag det? Jo, för de har sålt över 200 miljoner måltider världen över. 10 miljoner bara i Sverige, så många som lyssnar på det här har säkert stött på Joel tidigare. Det är nyttigt, det är praktiskt, det är näringskomplett mat till ett bra pris. Och dessutom så har det minimalt med negativ inverkan på miljö och djur. Det är snabbmat, men det är inte skräpmat, kom ihåg det. Och alla produkter är veganska. Missa inte heller deras Black Edition. Den är också växtbaserad, glutenfri, laktosfri, hög proteinhalt, naturligt sötad. Framförallt i en komplett måltid med alla nödvändiga vitaminer och mineraler. Den innehåller till exempel lika mycket protein som 6 ägg, mer C-vitamin än en apelsin och mer omega-3 än en laxfilé. Som om inte det vore nog så är det lågt glykemiskt index, 19 för er som har koll. Så energin släpps långsamt ut och man håller sig mätt länge. När ni går in på joel.com/thomas så medföljer en t-shirt och en shaker. Sa jag förresten att det var gratis frakt? Ja, men då säger jag det nu. Det är också gratis frakt. Vi säger stort tack till Joel för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Tillsammans med Swedish Match och stiftelsen Håll Sverige rent så vill vi lyfta informationskampanjen som ni hittar på. Tack för att du slänger snuset i soporna.nu. Ni hör ju vad det här handlar om. Vi pratar om beteenden som sitter i ryggmärgen. Vi pratar om snusbriller som faktiskt ligger här och var. Om jag kollar ut i studion här just nu så ligger det faktiskt en prilla på marken också. Alltså det är ju lätt hänt att man bara liksom kollar lite bakom ryggen, kollar lite runt och sen så blåser man ut. Ni vet, sådär, blåser ut prillan rätt på marken. Jag tror att det var vanligare på 80-talet. Jag tror vi har blivit bättre. Men vi kan definitivt tillsammans göra Sverige betydligt, betydligt mycket renare från snuspriller precis överallt. På tack för att du slänger snuset i soporna.nu finns mer information om hur vi tillsammans då kan minska nedskräpningen. Det är ett beteende som sitter i ryggmärgen, men det är också ett beteende som är väldigt, väldigt enkelt att bryta. Det är bara att börja slänga snuset i soporna. Ta den här extra 2 metern eller vänta lite med att ta ut snuset. Lägg det kanske i locket så länge. Men jag tror att vi tillsammans kan bestämma faktiskt att vi slänger snuset i soporna. Vill du läsa mer, gå in på hemsidan. Tack för att du slänger snuset i soporna.nu. Toto Balotto är sponsrad av Frilans Finans. Det är Sveriges största egenanställningsföretag som gör det möjligt för människor att fakturera utan eget företag. Ni är med på vad jag menar här. Egenanställning innebär ju att du som privatperson utför ett uppdrag och sen så fakturerar uppdragsgivaren utan att ha F-skatt. Så man slipper allt mankemang med bokföring och moms och skatt och allt vad det är med det. Supersmidigt. Hur som helst, för några veckor sedan så pratade vi om dem på vår Instagram och så gjorde vi samma veva en liten undersökning bland er, alltså bland våra lyssnare. Och så ställde vi frågan om de var nyfikna på frilanslivet eller inte. Och majoriteten av er svarade ja. Och det är jäkligt kul att se att så många är nyfikna på frilanslivet. Och för mig som har varit frilansare länge så är det ju fullt, fullt förståeligt. Det är en lockande tanke att vara sin egen chef såklart. Och går du i tanken om att du vill pröva på att göra din egen grej, att vara kreativ och verkligen satsa på det, ja men då är det klart att du ska testa det här utan en massa krångel. Det är väldigt enkelt och det gäller faktiskt även dig som redan fakturerar på kontinuerlig basis. Exakt vad du jobbar med, exakt vad som är din grej, det spelar egentligen ingen roll. Du kan vara egenanställd som både IT-utvecklare, städare, skribent eller ja, vad vet jag, det kanske finns någon DJ som lyssnar på oss. Alla kan spara tid och göra något roligare än att sitta med en massa pappersarbete. Du är dessutom försäkrad via Frilans Finans och har tillgång till deras personliga rådgivning, sånt är viktigt, när du behöver extra hjälp. Det kallar jag i alla fall jag tryggt och enkelt. Gå in på frilansfinans.se. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Nej, men det går väl åt rätt håll i det stora hela, men det har väl dessutom varit så att alltså, Gnaget hade väl för första gången på väldigt länge full kapacitet. Jo, men det var full kapacitet på Norra Stå och det har varit uppsläppt från tidigare reducering och sådär. Så att konkret så går det ju bättre också, men jag håller med dig i sak.
Det har ju varit
det var väldigt lite liksom. Snack om villkorstrappan, det har varit väldigt lite snack om liksom fighten mot polisen. Nu får vi väl se vad som händer här efter bängen igår på Ullevi. Jag var i sändningsmode då med Fotbollssöndag Europa, så att jag följde Blåvitt Varberg väldigt lite. Jag noterade bara att liksom allting återigen då bara blev fel för IFK Göteborg.
Men just timingen, men de är så icke-kraftfulla, de svenska bängelsen. Har du sett Milans matcher på slutet?
Ja, absolut.
Jag sitter och kollar på ibland italiensk tv med italienska kommentatorer. De är liksom bara, nu jävlar, nu är det körning liksom. Ja. Och stämningshöjare. Och nu. Man använder ju dem i rätt tillfällen på matcher för att liksom väcka.
Nej, men jag har inte hört det som smällde på Ullevi i full styrka igår. Jag såg bara att det small och sen så var det som att det var en fyrverkeri. Ja. Liksom,
Det var en Kina-puff.
Tvåstegsraket.
Ja, det var en Kina-puff.
Pun intended. Ja. Men vi får väl se vart det landar. Men i sak håller jag ju med dig att det har snackats väldigt lite om de andra stora frågorna, utan det har varit väldigt mycket fokus på domarna.
Kort bara sportsligt så såg man ju statistik. Jag såg i matchen och Bayern med jättemycket bollinnehav och givetvis det de pratar om i efterhand. Samtidigt såg jag statistik på expected goals och skott på mål. var det väldigt jämnt. Alltså det var ju väldigt konstig matchbild.
Ja.
Nej, men alltså, så här, Nabbe hade ju läge att göra ytterligare ett mål. Alltså sett i så här farliga målchanser så, ja, men sen, så var det ganska jämnt.
Fast sen är det väl också så, och det tycker jag att väldigt många i
79-21,
sina...
det är ju liksom Pep Guardiolas tiki-taka spelande Barcelona mot Las Palmas, ja, en gång i tiden.
Ja, men jag tycker generellt, om vi nu ska liksom hålla oss kvar i hur alla komponenter i den allsvenska cirkusen ser på matcherna som spelas, så tycker jag att väldigt många ibland glömmer bort i liksom så här sina matchanalyser och sina eftermatchsnack att alltså olika lag är ju olika lag av en anledning. Det känns ibland som att hela XG-apparaten har gjort att man tror att vi ställer ut två likadana lag som möter varandra.
Mm.
Och så ska vi se vilka som spelar samma fotboll på bäst sätt.
Mm.
Och att man har liksom helt identiska filosofier. Jag var inte förvånad. Alltså, jag tycker Bayern gör en bra match. Jag tycker Bayern verkligen liksom dominerar. Men jag förväntade mig inte så jävla mycket annat från AIK i hur de angriper ett Stockholmsderby på Tele2. Har man inte sett dem krypa ganska lågt, vara kompakta, vara tajta, lida runt eget straffområde, ställa om, ta de fysiska duellerna, fokusera på det spelet, kontra fasta situationer. Det är ju två filosofier som möts. Klart att det kommer också avspegla sig i hur matchen ter sig och ser ut och i statistikkolumnerna. Ibland så kan det kännas som att så här, nej, men bara för att ett lag inte såg ut som det andra och det ena laget då var det offensiva och kreativa, då var det andra laget liksom klappkast och värdelöst, mycket sämre. Jag vet inte, jag tycker man ibland måste hålla isär vad det är för olika lag som möter varandra.
Absolut, jag håller med. Jag håller helt med.
Men vi kan väl röra oss vidare kanske från allsvenskan. Om det inte var något annat från det rapporterade i svepet.
Ja, men det är degen och att de vaknade till här och den där segern betyder så otroligt mycket.
Som jag sa, vi läste ju den klart, i, liksom,
ja. Jätteförvånande. Du säger vi, men det var du. Jag har noll koll på degens framtid.
Jo, men du fattar ju också. Alltså, du fattar ju också.
Ja, men du hjälpte mig att lägga pusslet. Ja. Jag vill bara ge dig credden.
tack, härligt. Men utöver det då, så kan vi väl bara konstatera att det återstår en högintressant match denna omgång, nämligen ikväll mellan Diffen och Malmö.
Ja.
Det känns som att det är lite kniven mot strupet. Båda lagen.
För Djurgårdens del så handlar det om att inte liksom skjutas ner i någon negativ spiral. Eller ska jag säga minikris? Så här, om man förlorar ikväll, det är väl inget farligt att förlora mot Malmö. Men
att ligga nia?
Efter åtta
omgångar.
Exakt, med alldeles för lite poäng och lite gnissel har det väl ändå varit oavsett vilka.
Får man väl ändå säga.
Exakt, uppgifter hit och dit. Men ja, spännande match, jävligt roligt.
Mm. Och med det så rör vi oss utomlands då.
Ja, du vill ha biscotto på spanska. Galleta tror jag heter.
Galleta, är det också en allmänt vedertagen term?
Det vet jag inte.
Inom den spanska fotbollen?
Ingen aning, jag googlar.
Ska du bara kort för de som inte fattar någonting berätta vad en biscotto är?
Nej, när man gör upp resultatet. Alltså Sverige mot Danmark i EM 2004 är väl det klassiska.
Due due.
Due due.
Exakt.
Biscotto.
Och det betyder en liten kaka va?
Ja,
som man delar på två stycken när man fikar.
Precis.
Och det var ju det, såg du Jiménez intervju?
Ja.
Han liksom försäger sig.
Ja, jag vet. Det är jättekul.
Precis,
ja, men det är också så här,
ja,
det
precis, som, jag gillar, precis som jag gillar Kristoffer Karlssons kompensationsstraff, ja, som är fullt logisk. Ja. Så gillar jag ju också, men så här, det är ju att Jiménez...
Vi har ju de här förutsättningarna. Här är ligan, man får 3 poäng om man vinner och 1 poäng om man spelar oavgjort och 0 om man förlorar. Och sen så ska vi summera allting i slutet. Vi mår bra av ett kryss. Sverige spelar 2-2. Inga konstigheter.
Nej. Och här var ju alltså förutsättningarna så att 1 poäng tog Sevilla in i Champions League.
Ja.
Och för Atletico Madrid så spelade inte matchen speciellt stor roll. Man slog Real Madrid senast. Man fick en riktigt tung och bra seger där. Igår så var det mest bara att säga hej då till Luis Suarez och klappa ihop säsongen.
Ja.
Men vi konstaterar ju också att Barça är klara.
Det blir krabba.
Det blir krabba.
Jajamensan. Glad nästan att det blev krabba.
Ja. Ja, men det kändes som en rolig addering. Uh-huh. Så det var ju kul kring då biscotton mellan Atletico Madrid och Sevilla. Som jag sa, delar du den känslan också? Att det känns som att Real Sociedad vann en fotbollsmatch senast i Dacke.
Ja, men ungefär lika länge sedan, alltså i känslan, som Alexander Isak gjorde mål.
Exakt. De har bara förlorat och förlorat och kryssat och förlorat och förlorat och kryssat, och de gör inga mål. Och så helt plötsligt så vänder man och vinner bortom mot Villarreal, säkrar Europa League-spel, och jag känner mig återigen full av beundran inför Imanol Alguacil, tränaren där, som har gjort det så jävla bra under den senaste treårsperioden med detta Real Sociedad.
Mm. Nej, men Europa League igen, alltså de är ju där de ska vara, Real Sociedad. Alltså det enda man känner lite är att så här, hade Alexander Isak gjort 16-17 den här säsongen, så hade det ju varit ganska stora klubbar ute efter honom. Frågan är om inte de har skrämts bort lite med det skrala målskyttet från hans sida. Sen har det varit en del skador, absolut, men inte tillräckligt stora skador. För när man summerar, ja, nu är det en omgång kvar, men 31 matcher har det ändå blivit. Mm. Givetvis inte alla från start, men...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ändå många, och 6 mål 2 ass.
Ja, det är inte fjolårssiffrorna.
Alltså det är inte så att Barcelona kastas över Alexander Isak, och ingen annan megaklubb heller.
Nej, det är inte så att när Lewandowski finns till lite reapris från Bayern.
Du hörde att han var tydlig också i intervju.
Väldigt tydlig. Mm. Väldigt tydlig.
Att han funderar. Ja. Om det kommer bud, då ska de tas in och tas in i beaktning och studeras.
Och jag tror att det är ganska få klubbar som verkligen alltså behöver honom, som han skulle kunna tänka sig att gå till. Så att det är ett hyfsat enkelt pussel att lägga.
Det är ju sant.
Men vi pratade lite Juventus där förra veckan. Mm. Och det skulle väl vara en ruskig monstervärvning att svara upp på Dybalas exit med att, men då plockar vi in Lewandowski.
Mm, exakt, plus att det är ju Pogba Day, eller P-Day som de kallar det i Gazzetta dello Sport idag, för att nu ska Juventus entourage och ledning, eller det blir ju Juventus ledning då som ska möta Pogbas entourage.
Just det.
Idag.
Nej, men och sen så är väl Barca en högst trolig destination för Lewandowski. Jag skulle kunna tänka mig...
De verkar ju återigen ha hur mycket pengar som helst.
Ja. Spelar
ingen roll det som har hänt. Ja, men, man fattar återigen så här, fattar ingenting.
Alltså man brukar säga på så här, ett engelskt
och
uttryck
katalanskt.
Att the books are cooked, när man liksom har fifflat med bokföringen. Alltså det är ett sånt jävla spanskt långkok som har bedrivits med de där böckerna. Så att det är ingen som fattar någonting längre. Allt har ju bara upplösts till en enda lång avbetalning med nollränta mot noll krav. Och så kan man bara skjuta alla liksom... reglementen framåt i tiden. Manchester United är väl en också potentiell klubbadress för Robert Lewandowski. Han kanske inte är så sugen på de sportsliga förutsättningarna i och med att han inte ska spela Champions League och så vidare. Men cashen finns, behovet finns, i synnerhet om Cristiano Ronaldo skulle lämna, Cavani försvinner, Ten Hag kommer dit och ska bygga något nytt. Han kanske vill testa på England och Premier League. Jag menar, City behöver honom ju inte efter Haaland har signat. Chelsea, de har fullt hus. Liverpool kan jag inte tänka mig skulle kunna vara intresserad. Alltså det går ju emot allt liksom. Även fast Klopp och Lewandowski har firat framgångar ihop förr, så kan jag inte tänka mig att den typen av värvning skulle vara liksom det Klopp följer upp sitt nya kontrakt med. Fan vet om inte ska vi ta in en 35-årig Lewandowski.
Nej, det tror jag inte. Men de känner sig också ganska trygga i att inte ta in honom. Att låta honom spela i en konkurrent. Inga problem.
Klarar sig ganska bra utan honom.
Klarar sig ganska bra. Jag tänker hela tiden så här, i det här avsnittet, dels när du gjorde svepet, nu när du sitter och pratar, att det händer så mycket de sista omgångarna som inte är klubbkopplade. Alltså, som är det stora, en bottenstrid eller en titel. Strid. Så till exempel när du börjar prata om Manchester United så tänker jag på den här otroliga avslutningsvideon som man gjorde, eller avslutningshälsningen eller man ska säga, hälsningen till Ten Hag när han lämnade Ajax. Otrolig liten video som han skickade ut. Och det är inte den första som Ajax gör. Många sociala medieansvariga som kanske borde kika lite ditåt hur man jobbar. De har varit jävligt bra med tröjorna och den här var så otroligt snygg, slagkraftig på 1,5 minut. Och när du börjar prata om liksom Lewandowski, då börjar man direkt tänka hur ska han passa in i Ten Hag och hur har han spelat? Och han har ju haft hand liksom om ungdomar. Det är ju mycket det man tackar. Det var egentligen det jag tänkte på. Liksom, att i den här avslutningshälsningen. Vad är det för någonting då?
Ja, men det är väl det.
Ja, exakt. Hej då-video.
Hej då-video.
Ja, så är det liksom så här. Tack för allt du gjort för våra jungen, typ. Så här, våra unga. Att han har tagit liksom unga spelare från akademin och utvecklat dem till stora spelare med allt från De Ligt och framåt och sådär. Och det blir ju kanske lite det man har som frågetecken då till Ten Hag. Att så här, hur blir det att hantera världsstjärnor? Det pratar man ju alltid om. Så här, jo, men han var bra i den miljön. Men att hantera de största, det som Ancelotti kanske är bäst i världen på.
Exakt.
Hur är Ten Hag?
Eller varför Zidane göra någon jättelång gavetta?
Ja, men precis. Att han kan gå direkt in i ett sånt stort lag. Ja, precis. Hela omklädningsrummet tar av sig kepsen och går ner på knä. Det gör man ju inte för Ten Hag, menar jag bara. Så att det var bara så här en parentes. Du började prata om Italien, så Insigne gjorde sin sista match. Många sådana grejer som händer nu under de här sista omgångarna.
Det vi egentligen pratade om var ju att Alexander Isak verkligen behövde det där målet igår, men att hans siffror kanske faktiskt har avskräckt de största klubbarna som nämnts här, även fast jag tror att Arsenal fortfarande är en supermatch när det kommer till Alexander Isak.
Sen ska gudarna veta att Real Sociedad knappast har spelat någon drömanfallsfotboll under den här säsongen, som såklart har påverkat, vilket är konstigt sett till säsongen innan. Det är som att han liksom har börjat deffa mer.
Ja, jo visst, absolut. Men jag tror inte att Arsenal har svalnat i sitt intresse. Men vi får väl helt enkelt se. Jag tror Barcelona snarare tittar åt en Lewandowski-lösning.
Toto Balotto är sponsrad av Finnair. Det bästa som kommit ur den andra sidan av Bottenviken sen finsk tango. Och ni som lyssnar på Toto den senaste tiden har givetvis inte missat att Finnair nu lanserat sin nya stylish kabin och sin nya reseklass Premium Economy på sin långkärra mellan Stockholm och New York. Från Arlanda till JFK på ett ruskigt smidigt och bekvämt sätt. Sen den 11 maj är det nämligen bara att luta sig tillbaka i den här nya kabinen. Njuta wifi ombord med bra tryck i, ska sägas. Utnyttja smidig laddning och förvara datan i det anpassade utrymmet. Och så självklart då, plöja igenom det nya in-flight entertainment-systemet på, lyssna, 18-tums skärmar. Jajamensan. Så om ni nu gått och ruvat på den där drömmen att möta sommaren i det stora äpplet, New York alltså, för våra yngre lyssnare, så passa på att förverkliga den drömmen nu tillsammans med Finnair. Vi har nämligen en rabattkod som heter Toto Finnair och den ger er 400 kronor rabatt på varje bokad ekonomibiljett och hela 1500 spänn på varje businessbiljett. Men lyssna nu noga. Den här koden gäller bara fram till den 18 maj. Så det brinner lite i knutarna, va? Vi säger hur som helst stort tack till Finnair som är med och möjliggör Toto Balotto. Mot Little Italy! Mot Central Park! Mot Madison Square Garden! Nu åker vi! Det stundar mors dag och jag vet hur alla tänker, och ska barnen rita teckningar och så vidare. Men ni vill ju toppa detta. Kanske inte köpa trosor till era mammor, men till er partner. Och då är det ju perfekt då att Toto Balotto är sponsrade av Lacelab och att ni lyssnar på detta. Vad är detta? Jo, det är ett digitalt underklädesbolag som grundades 2018. Det är snygga och väldigt bekväma spetstrosor som kommer direkt hem i brevlådan. Passa på nu inför Mors dag. Idén till Lace Laboratory kom egentligen till av den simpla anledningen att tjejerna aldrig var riktigt nöjda med troslådan. Varför ska man behöva rucka på kvalitet, design och pris för att kunna känna sig bekväm och välklädd? Det behöver man inte göra längre. För nu finns ju Lace Laboratory. Målet är att skapa de perfekta trosorna som passar de flesta situationer, tjejer och smaker. Och som kan köpas till ett rimligt pris. Med en stark, och det är viktigt, kvinnlig community i ryggen. Skäm nu bort din tjej med Lace Laboratories underkläder. Jag misstänker att alla ni tycker att just din respektive är världens bästa mamma och förtjänar att bli bortskämd med någonting som hon verkligen vill ha på mors dag. Snygga och bekväma trosor från Lace Laboratory. The perfect gift, hörni. När du handlar över 400 kronor så får du deras praktiska Lace-väska med på köpet. Det passar perfekt för alla prylar en förälder måste ha med sig till barnen som är på språng. Med koden TB så får man dessutom 20% på hela sajten. Koden är alltså TB. Och glöm inte bort att varje storlek stretchar upp till 150% från sin ursprungliga storlek. Så väl den storlek som hon brukar ha. Och det kommer garanterat bli rätt. Vi säger stort tack till Lace Laboratory som är med i Toto Balotto. Men som är så generösa som ger 20% till alla våra lyssnare.
Men med det så skiter vi i Spanien. Vi tar oss till Italien då. Eftersom du redan gläntade på Insigne-dörren. Är det där du vill börja? Eller ska vi börja i Scudetto-racet? Nej, vad fan, vi börjar i Napoli. Ja. Eller Neapel då. Där alltså Lorenzo
Insigne, stadens son. Det blir ju rätt alldeles oavsett eftersom staden heter Napoli på italienska. Precis, så det var ju det. Genoa har folk problem med.
Precis. Och där har vi ju liksom det andra laget som också är värda att prata om. Det var lite så här inject in my veins bilder på Crescito. Han grät igår. Mm. Ett slutsignal. Mm. Men vi behöver inte gotta oss det. Han är snart tillbaka på Forte Village och njuter av livet. Så att, det går ingen nöd på Mimmo. Men stadens son i alla fall, lagkapten Lorenzo Insigne, gjorde ju sin sista hemmamatch på San Paolo, eller då Diego Armando Maradona som den heter, sedan något år tillbaka i tiden. Jag skrev på Twitter när han då får chansen från straffpunkten. Riktig jävla presentstraff också.
Så är det ju. Alltså, jag läste Tancredi Palmeri när den gick om att det enligt reglementet inte kan gå om.
Nej, men, jag ska bara förklara då för lyssnarna som inte såg det här. Att Napoli leder med 1-0. Genoa behöver vinna, eller de behöver i alla fall poäng för att det ska leva in i den sista omgången för deras jakt på ett nytt kontrakt. Men Genoa är så dåliga så att det är bizarrt faktiskt. Mm. De förtjänar verkligen att åka ut. Och de har ju dansat runt det där strecket ganska många gånger de senaste 5-6 åren. Så att de behöver Serie B. Även fast det är tråkigt att bli av med lanternan, så de behöver åka ner och liksom göra saker rätt ett tag. Men Napoli leder således den här matchen med 1-0, och så i andra halvlek så är Genoa inte speciellt nära att kvittera, utan istället så är det någon nick på någon arm i straffområdet, och det känns bara så här, nej, det är så billigt, men de vill ju bara att Insigne ska få göra ett mål. Så straffen tilldöms, och man ser ju i Lorenzo Insignes ögon. Och då ska man komma ihåg att han har ju väldigt många gånger under sin karriär fått kritik för att pannbenet inte riktigt håller för de största stunderna. Sen så är jag den första att säga att det har ju hårdnat de senaste åren, och han har ju tagit sitt ansvar, inte minst från straffpunkten, och gjort de där målen. Men igår var det som att de där ögonen var tillbaka. Mm. Jag måste sätta den här straffen. Jag visste att han skulle missa. Och så drar han den i stolpen, men Di Lorenzo drar in returen. Bedöms då vara för tidigt inne i straffområdet.
Exakt. Och då är det frispark till Genoa.
Ja, ja.
Enligt reglementet.
Exakt. Liksom. Då ska inte Napoli få en ny chans.
Nej. Det var ju de som gjorde fel. Liksom.
Men då får han ju slå om den här straffen. Och då är det som att så här, ja, okay. Missar du den här, då hittar vi något annat.
Ja.
Vi kommer hålla på här nu, Lorenzo. Den där bollen är i nät. Så du kan lika gärna sikta mot krysset. Ja. Men det var ju fint att se i alla fall de starka känslorna och fina bilderna.
Han fick någon pokal, såg du den?
Det var väl fem pokaler i en pokal.
Så var det liksom sitt ihop till en.
Svanen sa det jävligt bra när vi pratade om den bilden igår kväll. Att det såg ut som ett sånt här individuellt pris som delas ut i NHL. är liksom bästa backen. Det har varit igång i 70 år och byggts på för varje decennium. Så det blir bara,
högre.
Exakt, riktigt så här amerikanskt.
Vad är det för pokal då?
Nej, men
har vunnit?
Ja, jag vet inte. Var det inte typ så här mini-utgjutningar av alla små vinster? Alltså det finns väl två Coppa Italia, men så finns väl någon liksom Audi Cup här och någon Supercup där.
Coppa Mitropa som man saknar. Eller saknar man Coppa Mitropa?
Ja, det pratade vi om. Det var ju du som lärde oss om det. Men det där kändes som ett resultat av De Laurentiis fäbless för just det svulstiga amerikanska.
Ja.
Att liksom, ju större Italien har ju lite vara,
det där ibland.
Desto finare är det.
Lilla, lilla mindervärdeskomplexet gentemot så här, ännu mer väst än vad de är. Det finns hela tiden där. Det är därför de håller på med liksom, Pogba Day och sådär.
Italienarna ska hålla sig till italienska.
Ja, men det är också väldigt roligt när de inte gör det.
Ja, det är kul, men det blir sällan bra. Ja, det blir sällan liksom ett skott i krysset.
Vi får gärna fortsätta i alla fall. Det är väl budskapet. Men vi kan bara, innan vi går till liksom toppstriden och sådär, så kan vi bara säga någonting om att Salernitana är nu i stort sett klara för The Great Escape. Och jag säger det eftersom de har Udinese hemma i sista matchen. Och de ligger ovanför strecket.
Och på tal om Biscotto, så är det väl högst troligt att telefonsamtal rings till Udine.
Herregud, ja.
Jaha.
Ja. Behöver man säga någonting? Tja, vi vet läget. Du har bankkontonumret, du vet vad du ska göra. Summan, den... tryck på lite.
Potso, finns det någon spelare? Några spelare ni är sugna på? För att här är det billigt. Här är det reapris för...
Vi har den här gubben som har gått jävligt starkt i år, som jag vet att ni har varit på tidigare. Det går att lösa.
Ja, jag tror inte...
Men alltså, Areki fullsatt i sista omgången. Alltså, jag vet inte om du såg matchen och spelade mot Empoli.
Det såg jag.
Alltså, vilken jävla holmgång. Och jag menar, Empoli har ju läge att stänga den där matchen några gånger också. Så att... ja, och de hade lägen. Och Guglielmo Vicario, som nu Fiorentina ryktas ta inför nästa säsong. De har ju den här jävla oduglingen Terracciano i mål, som inte kan göra mycket rätt. Alltså, han gör ju några sjuka räddningar. Alltså.
Det var otroligt.
Men det ska sägas att så här, det man inte visar där, det är ju alla lägen som Empoli bränner.
Ja, exakt.
De kommer ju liksom så här, 3-1 i straffområdet 14 gånger. Så att...
Nej, men det blir en ruskig avslutning. Jag skulle bara säga det kort, för jag ville fråga dig kring din syn på Napoli post Insigne. Jag frågade Vicky samma sak igår sent i Fotbollssöndag Europa-studion, att hur oroliga tror du supporterna till Napoli, som är, det är en speciell relation med tanke på liksom den infekterade relationen till presidenten, men deras passionerade band till klubben och laget, och det har varit långa, mångåriga protester, och det är två kurvor som har ibland samma intressen och samma incitament, ibland så är de olika. Det är en sån jävla speciell fotbollsstad Neapel och relationen supportarna laget, men de har ju alltid det senaste decenniet haft jävligt starka bandieras. Alltså de har haft fanbärare och lagkaptener som har känts som deras gubbar ute på plan. Nu blev ju skilsmässan med Higuain smutsig. Och det är väl ingen som saknar honom. Men det var ju liksom en jävla supporter, gunstling och favorit. Som,
de hade ju många sådana spelare.
Som pissade dem i ansiktet genom att gå till Juventus. Och sen några år senare så försvann då Hamsik. Han blev väl både meste målskytt och meste capped player. Alltså den som har gjort flest matcher för klubben.
Och när han försvann lämnade... så gjorde ju det Lorenzo Insignes persona och symboliken att ha han på planen som lagkapten ännu större.
Exakt.
Så det, men han fick ju ännu mer ansvar på sina axlar.
Men sen så försvann Kajon, och nu så talar väl allting för att inte bara Insigne försvinner utan även Dries Mertens.
Ja, jag hoppas att Chiro Mertens blir kvar. Alltså.
Jo, men skulle han bli kvar, vi har ju sett lite vartåt hans karriär barkar under den här här säsongen.
Jo, men han får ju vara kvar lite som Chiellini har varit kvar också. Alltså,
jo,
han
kanske.
Får ju vara kvar.
Sen är väl inte Spalletti känd för...
Har inte han varit jävligt bra Mertens under våren?
När han har fått sina chanser så har han ju visat att jag finns fortfarande här.
Men Spalletti, han har ju plockat bort Bandier förut.
Exakt, det var det jag skulle komma till. Ja. Spalletti vet hur man liksom...
Alltså i Dries dålig nästa år, då spelar ju inte en sekund.
Nej, men då tillbaka till frågan. Alltså hur mycket tror du det gör för Napoli? Om vi då utgår från att Mertens försvinner. Alltså då går de ju in.
Jag tror det gör jättemycket. Jag måste framtid. Tro att det gör mycket. För jag tycker liksom att alla lag är uppbyggda. Eller att det måste finnas en ryggrad som på något sätt blir supportrarna på läktaren ner på planen. Mm. I alla fall om man som Napoli vill hålla sig kvar uppe i toppen. Att det finns, det tror jag är fundamentalt. Ja. För att de inte ska halka ner och göra typ en Atalanta-säsong som de gör i år.
Nej, jag tror att den där
för de aspekten... ekonomiska musklerna och satsningen, det vet vi ju alla. Det är viktigt för De Laurentiis att gå plus.
Exakt.
Och att hela tiden stoppa pengar i egen ficka, att driva det som ett vinstdrivande, att driva det som ett vinstgivande företag.
Och jag tror att den där aspekten inte ska underskattas i Napolis sportsliga framtid. För att den betyder mer där än i många andra klubbar och i många andra städer.
Och jag säger på sikt, på ganska kort sikt också, se upp för Osimhen.
Exakt.
Där finns det nog klubbar som vill spendera pengar. Nu har ju de köpt honom väldigt dyrt, men skulle de tjäna 500 miljoner på att sälja honom, då skulle man nog göra det.
Men var det inte några uppgifter här för något halvår sedan som gjorde gällande att Napoli hade gjort ett jävla superkap? Att det inte alls var några 83 miljoner euro, utan snarare typ så här 38 miljoner euro för Napoli.
Ja, det
kan ha varit ett klipp det där också. Men jag håller ju verkligen med dig i sak. Får De Laurentiis möjligheten att plussa en halv miljard?
Mm. Då plussar han en halv miljard.
Jag tror inte han gör samma misstag en gång till som i Koulibaly.
Nej,
jag ska ha en och en halv miljard.
Han är kvar. Kapadou, han går ingenstans.
Men De Laurentiis tror väl fortfarande att liksom, det är en och en halv miljard har jag sagt hela tiden.
Ja, men det är ju som med Belotti i Torino också. Ja. Det är miljarden som nu liksom rimligtvis borde ligga på 20 miljoner euro.
Ja. Nu blir det ingenting.
Nej, vi hade ju kunnat sålt den där och då för typ 60-70. Det hade ju varit jättebra affär och som hade kunnat fortsätta bygga det laget och den truppen. Så, nej.
Nu måste vi till Scudetto-striden som går vidare. Nu återstår det bara ett kapitel, den 38:e och sista omgången i och med att båda lagen vann igår. Vilken insats var du mest imponerad av?
Milan på ett sätt, alltså jag tycker att man tar ett steg ytterligare någonstans att vara den här gamla mästarklubben som Milan en gång var, genom att man vinner en ganska svår match ändå på hemmaplan, och den är ju svår ska jag säga då, kanske inte så mycket sportsligt men väldigt väldigt mycket med pressen på läktarna, och jag menar så, Atalanta är inget dåligt lag, de har mycket att spela för. Jag tycker att Milan har blivit så där tunga som de en gång var. Alltså det som jag tycker kännetecknade dem när de leder med 1-0 och bara spelar av den. Det är alltså att man vinner på det sättet man vinner mot Atalanta. Det är jag nog mest imponerad av. Alltså, dels det psykologiska, att det är ett ungt lag som vi nämnde, liksom 20-25-åringar. Här byggs mästare. Här byggs mästare för en kommande generation. Och hur bygger man vinnare? Genom att vinna. Det finns inget bättre sätt än att bygga vinnare genom att vinna. Och det gör man, och där tar man ytterligare ett kliv. Att man visar att man pallar trycket från det man vet om. 200 000 som ville köpa biljett fullsatt. Miljoner och åter miljoner som sitter runt om i världen och håller på Milan inför den här matchen. Så med de förutsättningarna så tycker jag att det är ballt att se att Milan faktiskt på riktigt är tillbaka och kommer vara med och slåss om Scudetton. Och, ja, som det verkar de kommande åren om ingenting konstigt händer. Maldini är också ung. Maldini har hittat rätt in i hela den här moderna sportchefsvärlden. Och jag tycker också man tar väldigt mycket rätt beslut. Inte bara kring truppen men kring framtiden.
Jag tror inte heller man ska underskatta vad en titel kan göra också i möjligheten att locka till sig nästa nivå av spelare.
Men nu börjar man faktiskt även från Milans håll att kunna kika på det yttersta, översta facket av spelare. Ja. Och rent ekonomiskt med fonder och hit och dit och pengar, jag tror att det kommer vara möjligt. Sett till också vad Milan ändå har spenderat i den här lite märkliga konstellationen. Och alltså så här, när man gjorde hela Atalanta-satsningen med Frankesi, som var väl ändå liksom kronjuvelen när man värvade, och den spelaren som föll bäst ut, så har man ju faktiskt hela tiden lagt ganska stora pengar. Mm. Man har ju legat visserligen bakom Juventus, men det har funnits krut. Och det kommer det definitivt finnas efter den här segern. Och det, ja, exakt vilka spelare de kommer gå efter, det återstår väl att se. Men jag tror att man i alla fall kan börja kika på den översta hyllan. Kanske inte Lewandowski, men precis bakom.
Jag var jävligt imponerad av Milan igår. Inte bara för att det som alltid har varit svårare att bli jagad än att jaga. Och hela tiden veta att liksom, vi ska göra vårt. Det finns en hungrig chef där bakom som kommer göra sitt. Och att då stå pall för det. Men också med de förutsättningarna som var. Man behövde 4 poäng de sista.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Gångerna, och att det är Atalanta på andra sidan som jagar Europaspel, då är ju en poäng inte att underskatta. Den kan man ju faktiskt ta, och så räcker det med att man slår Sassuolo i sista matchen. Mm. Således tycker jag att det var imponerande av Milan efter ett ganska liksom chansfattigt ställningskrig i första halvlek, gå ut i den andra halvleken och gå för segern på ett helt annat sätt än vad man gjorde i den första halvleken. Mm. Så jag tycker till slut att man vinner klart och rättvist. Jag tycker också att Rafael Leao gör liksom ännu ett sånt där mål som påminner oss om att han har varit Milans genomgående bästa spelare hela säsongen. Och jag tycker det var kul att Theo Hernandez efter en lite sämre period på ett individuellt plan, alltså där han inte har gjort de här håll käften insatserna individuellt, och där han och Leao,
han har blivit bättre defensivt ska jag säga.
Absolut, men han och Leao hade ju en helt otrolig höst i sitt liksom partnerskap på den där vänsterkanten. Det har man ju inte sett lika mycket.
Mardrömsmotståndare, speciellt om du är ytterback och inte jättesnabb. Ja. Alltså vilka lekstugor de har haft under året.
Men att han får göra ett sånt där mål som får alla att nämna och minnas George Weahs liknande soloräd för 25 år sedan, och som jag sa i svepet, sluta det här
i en
nu,
sån match också.
Ja, sluta det här nu med en Serie A-titel, så vet man ju att det där målet kommer vevas. Jag kommer se det där målet när jag är 60 år gammal.
Ja,
ja, här är ju, det här är ju Theo Hernandez klassiska Scudetto-mål från säsongen 21-22. När han inför fullsatta läktare bara satte av från eget straffområde och stängde butiken och gjorde 2-0 mot Atalanta. Det var väldigt mycket som imponerade med Milan igår och deras seger. Dock tyckte att det var trist. Jag fattar att man inte slänger in Zlatan om inte han är i liksom fysiskt slag. Om man inte verkligen behöver honom.
Nej.
Men när det står 2-0 och det är 3 minuter kvar. Mm. Byt in honom, kan man inte bara släppa på honom för att släppa på honom?
Mm. Ja, det tycker jag också. Och jag funderade på att det kanske är någonting som gör att han inte kan spela.
Det måste ju vara det.
Ja.
Det måste vara det.
Annars kommer han in där. Det fanns ju noll stämning som påminde om att det kunde vara Zlatans sista match på San Siro. Det fanns ju noll antydningar till att det här är sista matchen för Zlatan på San Siro.
Han kan inte ånga på. Det går inte.
Jag tror han kan det.
Ja, ja. Nu räcker det i alla fall 1 poäng för Milan i den sista omgången borta mot Sassuolo. Det är dock en uppgift som det absolut går att bygga upp som läskig. För jävlar vad Sassuolo kör.
Jag vet, men Macca, det är också ena matchen kör, andra matchen.
Ja.
Och jag menar, och här kan det, jag menar också, samtal.
Det kommer också ringas ett samtal. Det,
alltså, jag vet inte om du...
Mellan rader mejl kommer skickas.
Mm. Alltså, Sassuolo är lite av Avesta i Sverige.
Oj.
Är det Alvesta?
Avesta.
Det är Avesta, eller hur? Mm. Det är en knutpunkt. Alltså om du ska liksom norr och sen...
Det är verkligen Avesta en knutpunkt.
Men alla tåg kommer ju dit. Och sen så från Avesta liksom så åker du höger, vänster, upp och ner. Alltså du stannar ju alltid i Avesta på något sätt. Och liksom Mapei Arena ligger ju så pass, alltså tanken när man byggde Mapei Arena var ju att det skulle vara en multiarena som man kan ha konserter och allt möjligt på och tjäna en jävla massa pengar. Han var inte dum, så han la den ju liksom, blev med motorvägar och det är väldigt lätt att ta sig med tåg och sådär. Så du kommer ju få se en ESO då, som man säger i Italien, alltså en riktig massflykt från Milano och alltså milanister runt om i hela Italien. Kommer ju på ett eller annat sätt ta sig till Sassuolo för att sen ta sig vidare upp till Milano och förhoppningsvis då fira den där scudetton. Mm. Kommer vara, och du vet ju Sassuolo, de ger ju bort sina biljetter om någon frågar. Ja, liksom, ja, säljer ja, de inte ja, ens. Kommer de milanister? Ja, jag bryr mig ändå inte så mycket. Men så det kommer ju vara röd-svart på hela den arenan. Frågan om du tar över även hemmasektionen eller den här matchen.
Ja. Ja, men så lär det väl
men,
bli.
Men som du säger, så, ja, man är rädd för Sassuolo. Jo, men kommer man, var det här då sista prestationen man gjorde? Jag vet inte. Scamacca är ju vansinnigt bra. Berardi är otrolig.
Och det är väl lite så att man brukar ju säga att alltså, insatser med mål och assist och så vidare stärker spelares aktier att kunna gå till den klubben. Det har ju viskats lite om Milan kring Berardi. Om han vill stärka sin aktie mot...
Han är också den typen som... Liksom viker ner sig.
Nej, men det är det jag menar. Alltså så här blir ju läget så att om Berardi gör sin sämsta match för året, det är ju en jobbansökan.
Vet du vad jag tror?
Kan du bara respondera? Det är ju en jobbansökan från Berardi och Scamacca.
Men vet du vad jag också tror?
Oj, vi stod för våra sämsta insatser hittills.
Vet du vad jag också tror som en faktor här som vi definitivt inte ska undervärdera? Jag tror att dels spelarna i Sassuolo, men också supporterna, vill vara med och uppleva en scudetto på hemmaplan. Alltså jag tror liksom att Sassuolo-spelarna liksom vill haka på upp till Milano. Jag behöver inte vara med liksom på själva officiella firandet, men jag vill haka gärna på ut. Jag undrar om det inte är Sassuolos största framgång sedan de startades. Ja, sen Giorgio Squinzi en gång tog över den där klubben.
Ja, någon
att en scudetto en gång vann. Jag kommer ihåg, jag var ju på den här scudetto-matchen när Zlatan vann med Inter i Siena. Mm. Alltså sena supportrarna, de var ju liksom de älskade det där.
Gör
och
någon,
även spelarna var det såg ut som.
Gör någon i Sassuolo ett självmål som hjälper Milan till titeln, då blir ju alltså han följer ju med tillbaks till Milano då.
Ja.
Då blir det ju som när AIK vann SM-guld 98 där. Det var väl någon i Häcken som gjorde mål mot Helsingborg. Mm. Och då flögs upp till Stockholm för att vara på Gnagets guldfest på Café Opera.
Nu för tiden så är den moderna versionen att man börjar swisha också, alltså ja. Från supporterhåll.
Ja, verkligen. Ja. Verkligen.
Jag vet att Spanien har någon swish-historia, jag är osäker på om. Jag tror inte Italien har swish.
Luktar inte starkt självmål Chirikes?
Jo, det gör det.
Bilder på Vlad Chirikes på Milans scudettofest. Ja, ser man ju framför sig.
Då är vi i Hollywood.
ska vi säga någonting om Inters seger? Eller konstaterar vi bara att Lautaro Martinez steppar ju upp. Ja. Jag tycker att Inter, även fast man levde lite farligt i mitten på andra halvlek där, när det bara är en uddamålsledning.
Men det tycker jag ändå var trevligt i matchen, att den fick leva under de minuterna, att det var lite dramatiskt.
Jag tycker att Simone Inzaghi ger sig själv lite upprättelse med sina byten. Han står på sig, han plockar av Barella. Mm. Han ser vart...
Såg du Barella också? Han var inte glad.
Nej, han var inte glad. Men vad hände? Det tätades till lite defensivt. Och Gagliardini kommer fram och spelar fram Lautaro till stängningen.
Så Lautaro når ju den här siffran som alla målskyttar vill nå. Alltså 20 plus mål, gör 21. Mm. Så det är en otrolig säsong.
Och då ska vi komma ihåg att Lautaro Martinez hade en ruskigt lång måltorka.
Ja. Han har verkligen bekräftat sig som en världsanfallare.
Så att, jag tycker att man får applådera Inter här också som imponerar och gör shit i en väldigt svår bortamatch med tanke på alltså 15 plus 13, 28.
Det är sinnessjukt. Alltså.
Det är helt otroligt. Så att, alltså, det är
ju Chirucci Immobile som har gjort fler poäng.
Ja. 27 plus 2.
Mm. Snyggt.
Nej, det är faktiskt helt sjukt. Mm. Men när jag kollade in skytteligan igår, det som är helt otroligt i att Milan nu är en poäng ifrån Scudetto, det är att deras bästa målskytt är Rafael Leao som har gjort 11 mål.
Mm,
alltså Milans bästa målskytt har 15 spelare framför sig i skytteligan. En spelare i serieledande Milan har gjort tvåsiffrigt antal mål. Jag kan inte för mitt
Zlatan
liv.
Zlatan tvåa på den.
Ja.
8 plus 3. Alltså det... Han ska inte glömmas bort när han skodat honom. Hans insatser på planen.
Jag kan inte minnas, jag tror, det kan aldrig ha hänt att ett lag i de stora ligorna ute i Europa har vunnit titeln med en så jävla risig målskyttsmålskörd.
Inter slaktar sista omgången, så 1-1, Berardi har gjort mål, Zlatan kommer in, gör mål i 89:e.
Känn lite lätt för det, då går jag
upp i atomer alltså. Ja. Inte för att jag håller på något sätt på Milan i den här omgången, utan vem som helst får fan vinna. Bästa lag vinna, men ändå.
Det blir en ruskig jävla avslutning. Ni följer såklart dramatiken i fotbollssöndag i Europa, men jag tror faktiskt fortfarande, klockan är 11:45 måndag, att det ännu inte har kommunicerats exakta klockslag. Nej. För vad som gäller på söndag, utan det är fortfarande 15:00 över hela banan som är sagt. Det kan ändras, vi får se. Ni missar ingenting genom att följa oss på sociala medier eller lyssna vidare på Toto Balotto.
Någonting man också ska göra, Gusten, det är att följa Fimpens VM-scoutresa borta på hans YouTube, som han gör tillsammans med Celsius. Den är jätterolig, det pågår ett hockey-VM nu. Har ni missat det eller? Så kolla in när Fimpen är VM-scout i Tammerfors. Det är ganska roligt. Så kan ni också, samtidigt som ni gör det, fundera på vilken som är er favoritsmak egentligen. Just nu, jag tror att det där går lite i vågor. Just nu så är Kiwi Lime inför sommaren stigit väldigt mycket på mig. Men jag skulle nog ändå i slutändan säga den sicilianska smaken Blood Orange. Ja, det är nog ändå favoriten för att pigga upp dagen.
Underbart. Hörru, vi är långa så att jag får spida på lite. Men vi kan liksom inte lämna det här avsnittet utan att beröra det som skedde i England. Vilken jävla choke det höll på att bli från Manchester City. Nu löser man ju den poängen som gör att det spelar ingen roll vad Liverpool gör så länge man slår Aston Villa i den sista omgången. Så att det är ju fortfarande väldigt, väldigt mycket matchboll Manchester City. Däremot så tycker jag att det ska nämnas då, eftersom vi pratade Insignes sista hemmamatch här, att Mark Noble också tackar för sig efter 18 år i West Ham. Det är ju en personlig favorit. Min och David Fjälls favoritspelare. Så att det var fint. Jag kollade faktiskt hela ceremonin i natt när jag kom hem efter jobbet, när han gick ut med barnen där och höll tal och hade tårar i ögonen och var värdig. Han var värdig. Men det delades ju ut ytterligare en buckla då i England i lördags på Wembley. Liverpool slog Chelsea efter straffar i FA-cupfinalen. Det var chansrikt, det var jämnt, det var svängigt, det var underhållande. Mot slutet var det rejält jävla tröttkört. Såg du förlängningen? Ja. Det var som att jag sirat i benen på båda lagen.
Det fanns ingenting kvar.
Vi orkar inte.
Det är över.
Vi orkar inte spela mer fotboll.
Straffar för fan.
Sen så är det ju, det finns ju alltid när det är straffsparksläggning, och i synnerhet mellan de här två lagen, minst bara ligacupfinalen med Kepa inbytt igen och så vidare. Hur många lager som helst och individuella öden och historier att berätta. Här är det ju då Sadio Mané som har chansen att då fylla på sin...
Lika säker på att han skulle missa den straffen som jag var varje gång Håkan Mild eller Claes Ingesson skulle skjuta straffar.
Claes Ingesson?
Jajamän, samma där.
Att han skulle missa?
Ja. Det var så jag kände.
Ja, okay. Ja. Håkan Mild kan jag ju köpa.
Ja, Håkan Mild var ju... Där visste
boom
man ju.
Varje gång.
Ja. Jaha, nu ska han fram och missa.
Undrar när Darijan Bojanic slår en straff igen. Ja, som betyder någonting för Bayern. Ja,
får ju dröja.
Ja. Nej, men Mané missar ju där mot då landslagsmålvakten, kollegan Mondi. Ja. Som har vunnit. Alltså, de vann ju AFCON ihop och de avancerade till VM ihop. Och nu står de på varsin sida om den där straffpunkten i en FA-cupfinal. Alltså, det var så jävla liksom laddat.
Vilken noll betydelse då också. Att det spelar ingen
roll. Nej, exakt. Och det var ju liksom, det syntes ju på Mané att...
Ja.
Den kulan duckade man.
Så är det såklart.
Tsimikas får ju gå fram och sätta sin prägel på den här titelstreaken. Sen återstår det väl att se om det blir 2, 3 eller 4 bucklor för Liverpool. Men det säger väl också någonting om Klopps Liverpool. Att tidigare så har det varit Divock Origi som kommer in som gubben i lådan och skjuter en tung titel till Liverpool. Nu är det en grekisk ytterback som kom in från vänster i fjol. Och man
känner,
ja, exakt. Det säger ju så jävla mycket om det här jävla Liverpool som Klopp har byggt. Nu har han vunnit alla bucklor som går att vinna. Och med det här kontraktet som förlängdes nyligen, med historien som finns med både Bill Shankly och Bob Paisley och Kenny Dalglish och alltså, den här enorma historiken som Liverpool som klubb sitter inne på. Alltså, jag ser ju vad jag ser, och även fast jag inte är någon Liverpool-supporter och ska ta på mig någon hatt, men Klopp håller på att bli störst här, om man inte redan är.
Jag har sett också var Liverpool kom ifrån med alla de titellösa åren och ligatitel. Hur långt hade det gått innan Klopp vann? Alltså, det finns ju någonting väldigt starkt i det också, hur man har etablerat sig som ett av världens bästa lag. Och man är ju återigen i en Champions League-final, så det är inte bara inhemskt utan även internationellt. Så han gör det på alla fronter, och som du säger, han har vunnit allt också. Så det går inte att säga emot. Alltså, det finns inga logiska argument för det.
Nej, men sen 2018, alltså på den...
Om man nu vill det.
Men på den fyraårsperioden, kalendermässigt, fem säsonger,
fan, vet du vad jag tänker
på? Så har alltså Liverpool tre Champions League-finaler. Man har vunnit Liga-cup, man har vunnit FA-cupen, man har vunnit ligan, man har vunnit Champions League. Mm. Alltså det är så...
Jag tänker på throwback. Till Kimpa Wirséns krönika för ungefär ganska exakt ett år sedan när han skickade iväg Klopp. RIP! Det fan delade den igen.
Klopp mot savannen. Den krönikan är som din Harry Maguire-krönika.
Ja, ja. Exakt. Det var det sista det var ju typ det sista jag gjorde också. Så det är det sista Kim gjorde också.
Tack för mig.
Krönika iväg. Mm.
Jag skulle dock bara vilja dela ut en gulasch till Thomas Tuchel.
Ja.
Som jag nämnde i svepet där, att han var väldigt Thomas Tuchelsk, och med det så menar jag att han ibland tenderar att overthink it. Och det som sker då är att han byter in Ruben Loftus-Cheek i halvtid av förlängningen. Alltså det är en kvart fotboll kvar att spela. Det är lika läge. Det är inte liksom ett tvåmålsunderläge som skett under första förlängningskvarten, och nu är det bara allt framåt, och det är därför man föredrar en spelartyp framför en annan. Utan det är en kvart kvar, det är lika läge, det är trötta ben. Då kan du inte skicka in en spelare som du sen tänker ta av 13 minuter senare för att du inte anser att han är tillräckligt vass från en straffpunkt. Det går inte att göra. Alltså, du knäcker ju den spelaren. Jag blev så jävla provocerad och förbannad av att se Tuchels byte av Loftus-Cheek när han går av och inte fattar någonting. Då får du väl sätta honom som tionde straffskytt och liksom hoppas att det har avgjorts innan dess. Du kan ju inte byta in en spelare i 106 minuten som du inte ens överväger att få slå den tionde eller elfte straffen.
Nej.
Jag
är märkligt.
Jag brukar gilla Thomas Tuchels sätt att liksom
matchcoacha. Han har också grejer för sig.
Exakt.
Alltså. Det
väldigt icke-älskvärda grejer för sig. Rent liksom taktiskt.
Ja.
Klopp kan ha det rent medialt. Eller när han poserar gentemot publiken. Ja. I sitt kroppsspråk och så vidare.
Ja, som man kan älska eller hata såklart. Ja.
Men Tuchel har grejer för sig rent liksom... Ja. Laguttagningsmässigt.
Exakt.
Och taktiskt och matchcoachningsmässigt. Ja. Och sett hur han agerar mot
spelare. Någon grej för mycket.
Ja, och det här var fan inte bra.
Nej.
Jag tycker han också får dela den här gulaschen med då Idrissa Gana Gueye, som jag förstod det som vägrade spela PSG:s match i helgen för att man hade då en manifestation för HBTQ personers lika värde, och att tröjan skulle utsmyckas med en regnbågssymbol. Då vägrade Gana Gueye att spela.
Okay.
Så att, han kan ju dra åt helvete.
Ja, det kan
han också.
Ja, han skickar vi rätt åt helvete.
Jag vet inte om Tuchel ska dra åt helvete.
Nej, det ska han inte göra. Nej, han har bara grejer för sig.
Tuchel har osköna grejer för sig. Han får lite gulasch, och jag hoppas att Loftus-Cheek har pannbenet, för att han har ju haft en ganska jobbig Chelsea-session med utlån och velat ha den där chansen, och han har försökt ha den, och han har ibland tagit den. Och, alltså... Men det är Chelsea vi pratar om. Det är inte så jävla lätt att ta en tröja där.
Nej.
Men jag hoppas att det här inte innebär att Loftus-Cheek liksom återigen får se sig om efter typ Watford nästa
säsong.
Nej,
det får vi verkligen hoppas.
Så med det sagt då, så kan vi väl börja avrunda.
Det är dags, va? Vi är 80 minuter långa här. Men, om det är lite drygt, så att, det är dags.
Då tycker jag att vi kan avsluta den här episoden med familjens Malmöstad.
Mm-hmm.
Så kan de himmelsblå känna att vi i alla fall har koll på vissa bitar. När inte namnen som MFF representeras av i villkorstrappsfrågor kommer som rinnande vatten. Ni får ursäkta. Det är många jävla bollar som ska hållas i luften i Toto Balotto.
Mm.
Avslutningsvis, nu frågar jag dig.
Mm.
Ska jag kika på att du och jag och Kimpen rullar ner till Hamburg måndag?
Ja, gör det.
För det är kval här nu mot Hertha. Ja. Det börjar i Berlin på torsdag.
Mm.
Returen, Volksparkstadion, måndag 20:30. Hauersvau, die Rotenhausen. Alltså,
nej, vi måste åka.
Är det någon match?
Hela säsongen. Allt.
Ja, men är det någon match vårt liksom supporterskap till HSV ska kulminera i?
Ja.
Så är det väl för fan kvalfinalen i återtåget upp till Bundesliga.
Mm.
Klockan ska börja rulla igen.
Vi var där året de åkte ur.
Precis, och då ska vi fan i mig vara där när de går upp igen.
Under den där bron.
Ja.
Ny halsduk, fack Bremen.
Jajamensan.
Vi kör.
Det kan bli en gadd.
Jajamän. Kan bli en gadd.
Så att, jag ska gå hem och kika på Hamburgresor. Du laddar för ännu ett träningspass.
Jajamensan, vi gnetar på här 4 veckor.
Underbart. Och så hörs vi snart igen. Vi får se om det blir onsdag, torsdag eller fredag. Men så här års är alltid Toto Balotto lite rörligt, lite snabbfotade och dynamiska.
Verkligen, shoutout till hela Rivstartsligan. Vi är 30 pass, kör hårt nu, 4 veckor kvar.
Shoutout.
Mm, shootout.
Shootout.
Exakt.
Hörrni, ta hand om varandra till dess att vi hörs igen. Kram på er,
ciao. Lamporna där över sundet är som stjärnorna som blinkar i havet, speglar mig i glansen av oss två tillsammans. Och bara varandra ser på dig, ser allt det vackra, ser det fula. Jag glömmer att blinka, älskar allt. Med dig är ingenting som vanligt, vi hänger i luften. Du som havets väg. Susar som vinden här i stan. Hjärtat i mig rysar. Jag stannar alltid kvar. Men då laglöst land, vi glider fram, vi cyklar hand. Trummar du sjunger bara knä. I natten känns det som ett annat land. Vi ser var vi hamnar. Sjung en sång om hur det var när vi var långt ifrån. Det trodde jag aldrig, himlen brann. Jag måste dit för jag var ensam kvar. Att ingen sa till mig. Du som har det svär. Gator under stjärnorna i regnbågens färger.